eventuell seger eller vad det är frågan om. What the horse, what the driver.
Hej och välkomna till Travpodden med mig, Patrik Skoglund och David Neves.
Som görs av gamblingcabin.se, Sveriges skönaste, bästa och framförallt enda spelstuga. Det är den enda meningen jag ska komma ihåg, Patrik. Jag satte den nu, vad grymt.
Ja, det är underbart. Ja. Travpodden som nu finns, där poddar finns ju. För det är ju så att första avsnittet ska godkännas innan de ligger på de flesta plattformar. Mm. Och som det godkändes, David! 5+ podd, skrek alla. Och här är vi igen, så är det.
Ja, Spotify godkände, den kom upp där någon dag efter inspelning. Och även iTunes igår, så nu finns vi där vi ska finnas. Nu är vi med i matchen, i poddmatchen.
Bra, välkomna till Sveriges bästa travpodd. För er som har hittat hit först nu så pratar vi om dagsaktuella händelser i travet. Spel, sport, analyser, vi gör en del djupdykningar. Hiss och diss är också ett stående inslag i podden. Ni som var med oss förra veckan har full koll på det där. Till att börja med, David. Mm. Du var sjukt nära att sätta 7-1 på Romme förra söndagen, var det, på Gambling Cabin och tillsammansystemet. Mm. Ruggigt nära. Mm. Du satte den själv på ett lite större system än vad du gör på Gambling Cabin. Snyggt jobbat.
Ja, tack. Jag missade min tillsammanslapp. Jag missade Elian Webb på 4 hästar. Och så hade jag 9 sista på den lappen. Det var ju inte kogan optimal. Satte en joker som jag spelade själv. Så det var ju positivt, såklart. Det var ju alltid kul. Jag hade lite tur på vägen. Hade inte med till exempel Mr. Marvelous i andra som gick i dödens ett varv och sen gick först i tredje spår. Sen hade jag inte med den här tvåan bakom Kim Oberg. Och sen så trodde jag inte så mycket på Elian Webb faktiskt. Så att jag hade lite tur som fick med någon som kantboll där, för att man spelar en större ram.
Får jag ta på mig lite lillkrädd just på Elian Webb?
Ja, eller? Men lite kan du göra. Jag hade feeling för att Sorbedo kunde bränna, men han blev ju väldigt stor favorit och kändes han lite överspelad. Men Elian Webb, jag hade ju svårt att säga att han skulle ta sig förbi, men det är klart, strykningen på Reckless gjorde att han kom ner ett hack i banan. Jag vet inte om innerspåren blev stökiga, det gick inte riktigt att ladda som man ville, så att jag får tacka lite då.
Snyggt jobbat, David, som sagt, att sätta 7:an där.
Men jag hade ju bombläge i sista. Jag hade ju,
nej, jag skulle säga det, du hade ju potential på lappen.
Ja, nu ska man inte gnälla när man sätter den så här. 6 hästar i sista och jag har ju Greenfield Eden som jag faktiskt rankar ner först, men sen så ändrar jag Hanne Corpet i bike och då rankar jag upp honom, så jag hade honom i B-gruppen, så jag tål ju honom i sista. Och när han kommer till spets, då känns det ju, för det är en stark häst liksom, men då känns det som att han har en rejäl segerchans. Robert Berg hade dock andra tankar och kör en väldigt konstig styrning bakom Island Live. Så här är det ju, nu kostar den, och nu är det inte säkert att Greenfield Eden vinner, för jag snackade med Örjan efter han sa att han var enkelt, men han får inte riktigt chansen, Greenfield Eden. Jag tycker att det är travtävlingar vi håller på med. Det måste få hända i oväntade saker. Tråkigt att det drabbade mig rätt mycket den här gången. Men på det stora hela så måste den här typen av styrningar ändå på någon vänster få finnas. Annars blir det för stereotypiskt. Men det är klart, Berg kan aldrig motivera att han körde för bästa möjliga placering i det läget. För det finns ju noll chans att han och Corpi släpper. Men jag var lite irriterad på kvällen. Men som sagt, man vet vilket race man håller på med. Oväntade grejer händer i travet. Det gynnar en ibland, det missgynnar en ibland. Vi vänder blad.
Rätt så. Det kanske också gäller söndagen överlag som var strulig på många sätt.
Ja, teknikstrulet som drabbade ATG redan vid förmiddag, sen höll i sig hela dagen. Det finns ju olika typer av teknikstrul. Det var ju ett som var uppesittarkvällen för 1,5 år sedan. Då stannade ju omsättningen, då kunde man inte lämna in alls. Hade ett sånt teknikstrul varit nu så hade man varit galen. Nu sköt man på starten först en timme, sen en timme till, men man kunde ändå få in sina system. Jag upplevde inte, ingen jag kände fick inte in sina system. Men sen så har det här påverkat ATGs omsättning väldigt mycket under dagen sen, för att jag tror inte att många försökte logga in under loppet gick och spela de här vinnare, plats, tvilling, trio och så vidare. Där tror jag man tappade en del. Men känslan är att man inte tappade så mycket på V75. Många läser någon blogg, någon ska 100 miljoner, det är liksom nonsenssiffror. Om man jämför vad V75 omsatt historiskt med jackpottar, så var det här intervallet det troliga någonstans mellan 145 till 165. Då är ju coronaeffekten lite svår att räkna på, för den har inte funnits tidigare. Den är liksom lite högre då, men inte upp mot 180-190 som vissa vill hävda. Det tror jag är ren nonsens.
Okej. Ja, vi får väl lägga det bakom oss.
Eller? Ja, men med det sagt så har jag ATG problem med det här systemet. Jag känner ju en annan person som jobbar på ATG och Det är ju liksom ingen hemlighet att ATG har ett gammalt IT-system, alltså en gammal så att säga bottenplatta som man uttrycker det. Jag kan inte så mycket om IT så jag kan inte utveckla det. Men det är ett gammalt system och man har valt genom åren att lappa det här systemet och bygga på. Vilket gör att ska man bygga om från grunden så är det både jättedyrt, det är jätteomfattande och sådär. Så att ja, det är omöjligt för oss som inte kan att säga någonting om systemet men att det är gammalt. Dock kan man bara konstatera att ATG skapar de här jackpottarna själva. Men man skapar jackpottar till ett system som inte riktigt kan hantera det. Där måste man nog fundera lite grann för att det är nog inte en hållbar spelupplevelse att göra som man gjorde i söndags. Känslan är att man har tur att man kan lämna in V7 ändå. Det kunde lika gärna blivit som uppesittarkvällen 2018. Och vad skulle man gjort då?
Nej, så är det. Tråkigt det som hände. Skönt ändå, precis som du säger, att de flesta i alla fall fick in sina V75-lappar till den söndagen. Tänk din joker förresten. Jag har inte tänkt på.
Vad sa du?
Jag tänkte på den joker som du satte nu.
Ja.
Förstå mardrömmen om du hade suttit där. Jag vet ju hur du är också. Du ska ju lämna in sent ofta.
Ja, men nu var det lämna in kanske 40 minuter innan. Det var ju, det funkade för det mesta. Det var ett fönster det funkade till och från. Sen skulle jag in med en lapp till 10 minuter innan som jag också fick in. Så att det funkar ju för det mesta, men sen var det ju liksom andra spelformer som kanske blev lidande. Ja. Så att nej, det hade varit såklart surt om jag inte har fått in den. Det är självklart. Jag hade ju löst, på någon vänster hade löst att få in det systemet, det tror jag.
Ja, det är bra. Ja. Förra veckans podd så pratade vi Elitloppets vara eller icke vara. Nu kom beslutet i veckan efter vi hade kört våran podd. Om att man kör Elitloppet, om det blir inför tomma läktare eller inte, bestäms 4 maj. Okej, dina tankar kring det beslutet?
Ja, vi kan ju lyssna lite grann på vad jag sa förra veckan i förra veckans podd. Jag tycker i princip alla lopp kan köras. Men är det något lopp som inte ska köras så är det Elitloppet. Elitloppet har en historik. Det är anrikt. Det finns liksom en tradition som gör att man inte bara kan fippla bort det och köra det inför tomma läktare. Utan då tycker jag så att man ska döpa om. Man skriver ut ett snabblopp den helgen med, säg, 2 miljoner till vinnaren. Exempelvis 10 hästar, 1640 auto. Det får heta Vår SM eller något liknande.
Ja, så det lät det förra veckan, David. Vad säger du en vecka senare?
Ja, men jag kan känna lite så här. Jag ska inte säga att jag omprövat mitt beslut. För grunden tycker jag att det är jättetråkigt att Elitloppet riskerar att köras utan publik. Nu har man inte tagit beslut i publikfrågan. Det gör man den 4 maj. Så att man får säga att det finns en lill chans på att det kan bli publik, även om det känns jättelångsökt såklart.
Såklart.
Nu beslutar man att få köra Elitloppet, förmodligen då utan publik. Jag tycker väl att så här, jag omprövar mitt beslut att flytta det, för att är det någonting som har blivit en nedgradering av Elitloppet så är det ju en eventuell flytt. Jag sa ju förra veckan att jag ville flytta, men flytta skulle kunna innebära 15 000, 14 000, och då blir det en solklar nedgradering av Elitloppet. Alltså känslan för folk som är på plats då. Oj, det var inte större. Det var inte mer folk. Den hade varit värre än att köra helt tomt som det är nu. För nu är det uppenbart varför man kör tomt. Det är ju coronakrisen som gör det. Så att jag tror inte att det skadar Elitloppets varumärke på så sätt. Jag tror att man, eftersom ingen kommer få uppleva det, så tror jag inte att det blir en nedgradering. Och den nedgraderingen, alltså anledningen är ju långt över travsporten. Det är en stor samhällsgrej. Så att ja, jag är lite inne på att jag accepterar beslutet. Sen skulle man kunna köra Sweden Cup istället för Elitloppet, för att då Elitloppet skulle slippa arrangeras för tomma läktare. Men det är svårt att bygga den här helgen om inte ordet Elitloppet får nämnas. För det är ju Elitloppet som är det starka varumärket.
Men är det inte omöjligt att bygga den här helgen, David, utan publik? Jag vet, 4 maj, vi har sagt det flera gånger hittills, att det är då det tas ett beslut. Men det känns ju otroligt långsökt. Men att köra ett Elitlopp utan publik, för mig är, och ja, framförallt om det är på plats givetvis. Det är ju det hela alltihopa bygger på. Ta bara våra tv-sändningar som du och jag har arbetat med de senaste 20 åren runt Elitloppet. Vad bygger vi kring? Ja, sporten givetvis, men hur mycket är inte publiken? Innan vi gör reportage utanför grindarna, folk sover över, det är inspringet, det är publiken som applåderar när hästarna kommer ut och värmer på förmiddagen. Och hela den där biten. Hur mycket ligger inte tv-kamerorna på publikhavet? Under
absolut,
den här?
Men vad ska
det,
vi göra?
Det är det som är grejen med elitloppet. Det är publiken. Just det här loppet är publik.
Håller med till 100%. Det här loppet är publik. Det är det viktigaste med loppet. Men vad ska vi göra då? Vi har en samhällskris som vi inte har haft på, jag vet inte, spanska sjukan senast.
Precis. Ja. Man kan vända och vrida på det där naturligtvis. Jag har följt
ja, men jag menar att,
här på sociala medier under hela veckan. Att,
Travet rullar ju på. Hästägarnas hästar måste få tävla om pengar. Vad är alternativet då? Vi kör helgen, men vi kör Sweden Cup på söndagen med 2 minuter till vinnaren, säger vi. Okej, men hur ska man bygga den loppen? För det är ändå väldigt mycket omsättning. Det är alltså... helgen kommer byggas medialt. Ska man då köra... helgen är det Sweden Cup på TV4. Det blir väldigt konstigt att bygga den. Dessutom ska jag säga så här. Jag har fått indikationer på att det utländska intresset är mycket större än vad folk vill göra gällande. Det är många hästar som inte har starttillfällen, både Frankrike, delvis Italien, även i Norden, där man kommer sikta på att göra kanske någon start i Sverige innan och sikta på elitloppet. Jag tror att sportsligt att det blir så gott som riktigt bra. Till och med kanske ännu bättre än ett standard då. Det är de indikationer jag har fått. Sen får vi se hur det blir. Men vi hörde Alessandro Gocciadoro och han ska komma med Vitruvio till Meadow Roads lopp som ligger i mitten på maj, som är direkt kvalificerande. Skulle inte han vinna det så kanske han får en inbjudan då. Så jag tror nog att vi kan nog släppa tanken på att det bara blir svenska hästar, utan det internationella intresset verkar finnas där.
Så här. Man kan prata om det här hur mycket som helst och grotta ner sig. Och de som sitter på de här besluten... veden där på Malmö, Forsberg och Malmrot och alla andra, de har ju naturligtvis betydligt bättre insikt än vad både du och jag har också med allt vad det innebär med sponsoravtal och hela den här biten. Men det jag bara är rädd för, jag pratar bara som travälskare, för att jag älskar travsporten, och är det någonting jag älskar så är det just den här helgen. Just med tanke på publiken, så är jag så himla orolig att det devalveras när man kör utan publik och så. Ja, men det funkade bra att sitta hemma och se på det här också.
Ja, men det är klart, den lilla risken finns ju. Men jag tror det är värre att så här, man kommer ändå köra helgen för att det ska vara travtävlingar då. Och folk kommer ändå känna att det funkar att sitta hemma. Nu blir kontrasten så pass stor att det inte är publik. För hade man kört det, jag vet inte, i juni som jag sa förra veckan, då kanske det hade varit 15 000. Då hade det blivit en devalvering. Men nu tycker jag att kontrasten blir så pass stor att att det inte spelar så roll. Däremot ska jag känna så här, Valla ska alltså den 4 maj besluta. Jag vet inte om hur risken är att vi får vara fler än 500 personer utomhus i slutet på maj. Och då kommer de ju inte ha någon bakdörr. Utan det beslut man tar den 4 maj, det gäller ju. Så att skulle det vara så att den 20 maj får man vara obegränsad med folk utomhus, då kommer Valla ändå köra tomt. Så att det är det som gäller.
Ja, nog sagt om det. Vi lär få återkomma till det intressanta ämnet. Nu ska vi prata V75 den här veckan. Det är Umåker som gäller. Och som vanligt, precis som vanligt säger jag, vi har kört en podd. Men som vi ska göra framöver också, är tanken att vi ska ha med en kusk som är het inför omgången eller som har någonting intressant att berätta. Den här gången Umåker. Killen vi ska prata med är född 1989, slog igenom kanske på riktigt allvar i fjol, han körde in nästan 26 miljoner. Nu är han med och fightas mot sina gamla förebilder och leder allsvenska körsvenskligan. Här är killen, David, som har vunnit 81 lopp redan i år. Ska vi ringa upp honom, Rickard N. Skoglund?
Vi ringer upp honom.
Ja, hallå där, Rickard.
Tjena, tjena.
Du, till att börja med så måste vi naturligtvis fråga, hur mår du? Vi läste, jag och David här och övriga Trav Sverige också, om en bilolycka. Vad var det som hände?
Ja, vi hade ju kört lunchtrav först på Bollnäs då, och sen så skulle vi vidare till Örebro, och kommer vi in i ett samhälle som heter Norberg, där det är 60 km i timmen där, och en pizzeria på vänster sida och sen en fyrvägskorsning. Och han som körde bilen, det var ju rätt mycket trafik, så vi körde ju 60 där, då hade en bil framför oss och bil bakom oss. Men sen när vi kom till den här fyrvägskorsningen, vi kör på huvudled, då kommer det en person som helt och hållet har missuppfattat trafiklagarna i alla fall, och han kör, enligt polisen trodde de, mellan 70 och 110 km/t rätt ut och så där det är stopplikt och ut i trafiken och träffar ju våran högra sida då i, det vart en riktig smäll.
Ja, det är helt sjukt alltså. Och som jag har förstått det, du sitter alltså vänster bak. Kan du berätta lite grann om hur du tänkte när du hamnade vänster bak? För ofta sitter man ju höger bak för att föraren sitter ju liksom en bit bak så man vill ha mer space.
Ja, precis. Och när vi ska lasta in grejerna i bilen så sitter... Jag var den som kom sist ut från omklädningsrummet. För jag vann ju sista loppet där. Plus att jag alltid är sist ut ur omklädningsrummet. Så jag kommer dit och ska sätta mig bakom bangen som sitter i eller i passagerarsätet fram då. På höger sida. Men då är dörren liksom... Det är barnlås på den då. Så jag kommer inte in där. Så ska han öppna åt mig och tänka... Han kommer säkert dra ner sätet. Så det är säkert bättre plats bakom chauffören den här gången då. Och... byter då och sätter mig vänster bak. Och den sida som jag hade kunnat sätta på, det vill säga den högra sidan, den var ju helt intryckt och demolerad. Det var ju där bilen kom in liksom. Så att hade jag suttit där så vågade jag inte ens tänka på hur illa det hade kunnat gått.
Men hur mår du nu då rent fysiskt?
Jag var väl den
och psykiskt?
Ja, psykiskt är inga problem. Men jag var väl den som fick ta smällen då mest. De andra grabbarna, de har inte ont, vad jag vet, inte idag i alla fall. Eller inte då igår, men själv har jag riktigt, väldigt ont i ryggen, men jag tror att det bara är liksom muskulärt och det kan mycket bero på bilbältet också, att det drog åt hårt och att det vart en riktig smäll och sidoförflyttning. Men jag har inte ont i nacken i alla fall, så det är väl det som är fördelen. Det är sådana där skador man är lite orolig för när man sitter i en bil. Och som sagt, vi snurrade några varv också där, men vi kom inte in på mötande trafiks sidan där, så att det tog stopp i någon skylt där och nej, vi hade en väldigt tur. De som såg olyckan där, i och med att det var liksom mitt samhälle vid en pizzeria, så var det många som satt i folk där och käkade, och de sa att det var helt sjukt liksom. Hade inte våran bil stoppat bilen, så hade säkert bilen åkt rätt in i pizzerian liksom. För att han kom med 100 blås liksom. Och det stod en bil vid stopplikten där och blinkade som vänster, och hon vittnade och hon sa att hon såg vad det kom en vit skåpbil i väldigt hög hastighet bakom henne. Så hon trodde att de skulle köra in i henne. Så hon satt sig liksom i sånt där skyddsläge som om du åker flygplan och de kurar ihop sig. Hon var helt säker på att det går åt helvete. Men han såg ju henne så sent. Så han väjde för henne, men han bromsade aldrig. Så han åkte rätt ut i... Och då kom vi där och glidandes på väg till Örebro.
Så. Det ska vara tydligt, det var alltså du vänster bak, Magnus Ljuse höger fram och så hans kompis som körde bilen. Och det är bra med de två också.
Ja, ja, och jag är mest glad över att smällen tog där den tog. För hade den tagit på Magnus, alltså lite längre fram, så hade han haft... Ja, fy fan. Alltså den tog liksom höger bak, så våran bil snurrade runt. Hade vi bara kört lite saktare, så hade ju smällen tagit på passagerarsidan fram, och då hade ju inte bilen haft någon chans att snurra heller, utan då hade det blivit en ännu hårdare smäll, och Magnus hade ju fått tag i hela smällen där, så att det... Ja, vi hade änglavakt allihopa.
Ja, fy fan.
Bara kort, vet vi någonting om polisen och hur de har agerat efteråt? De körde... Det var så att, vad sa du? Ambulansen hämtade föraren till bilen och så körde polisen i kapp dem, eller?
Ja, han... Föraren där som de tog det, han... Dels var han var väldigt... chockad, tror jag, hade ont han också. Hans front på bilen var helt intryckt. Problemet var att han snackade ingen svenska liksom, så att det var några killar där som kunde prata med han då på hans språk, och han hade ingen körkort med sig. De hittade ett körkort, eller han sa något personnummer, men de tyckte liksom att han var mycket äldre än vad han angav på personnumret. Så förmodligen så polisen misstänkte att han inte hade körkort överhuvudtaget. Han, i och med att han agerade som han agerade, så kan det bero på de misstänkta. Han måste ta drogtest och alkotest, eller att han hade kanske varit helt och hållet förvirrad. Det var en gammal man, så han kanske liksom hade några andra fel. Men ambulansen åkte man så snabbt, så att de ville liksom ha kontroll över situationen. Så poliserna fick ju liksom köra kapp ambulansen för att kunna ta sina tester och sådär. Men han var i alla fall, han är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och vållandet till kroppsskada bland annat då, och säkert en massa andra grejer också.
Ja, skönt att det är bra med er, i alla fall Rickard. Hela gänget där, det är vi glada för. Nu till någonting roligare att prata om, nämligen travsport som jag och David älskar att prata om och kul att ha med dig här också Rickard i våran podd. Vi pratade med Uffe Olsson förra veckan. Det är ju en god vän till dig men också en konkurrent och kollega. Han påstod i podden förra veckan att ni inte pratar speciellt mycket trav och hur det går mellan er och allsvenska kustchampionat och sådana saker. Hittar han på eller är det sanning?
Nej, men nu, just nu leder jag den där allsvenskan så nu snackas det inte så mycket om det. Men om tre veckor kanske när han är först då kanske vi snackas mer. Nej, absolut inte. Vi har ju snackat så mycket som möjligt om allt annat istället. Det blir så mycket trav ändå. Det ringer ju journalister hela tiden och vänner som vill ha tips och sådär. Så att när vi två pratar så är det väl mest om liksom allt möjligt och vi försöker hålla en annan samtalsinnehåll liksom för att ja, det är så mycket trav i våra liv ändå så det är det som är kul att vi kan prata om annat ställe.
Men ni kör mot varandra i loppen, det var ett lopp som jag refererade här för någon vecka sedan bara, så jag vet inte om det var Uffe som hade ledningen eller om det var du som hade ledningen och så kom en av er upp på utsidan. Det här var så lite halvjämna hästar också. Tänker du på att det är Uffe där invändigt om du liksom, eller är han som vilken annan konkurrent som helst med tanke på att ni känner varandra så bra?
Ja, alltså det är, vi försöker behandla alla lika, men jag försöker åka ut med den inställningen att du kör ju den häst du kör och sen så tävlar du mot de hästarna som är med i loppet och visst kan man kan ju använda sig av taktik mot att veta hur vissa kuskar brukar köra, men det är inte så att jag tänker liksom att jag måste vinna loppet själv eller se till så att han inte vinner det, så tänker jag inte, utan man kör ju för bästa placering och sådär. Sen är det klart att det är ännu roligare när man nyper hand på mål.
Jag måste fråga, det har blivit ett väldigt fokus runt det här med allsvenska kuskstriden redan och det är liksom april månad. Jag tror mycket handlar om att ATGs kanaler, de har ju ingen annan sport så de väljer att prata upp de här fasta oddsen och det är ju en grej de har snackat mycket om att du leder den ligan och så kan man spela på vem som vinner och så vidare och så vidare. Men du har tagit 81 segrar nu, Olsson har tagit 6 pinnar färre. Är det ett mål du har att du vill vinna allsvenska kuskligan redan i år?
Ja, det är klart att det är en bra fråga. Jag blir inte besviken om jag inte gör, men jag tänker så här, jag har haft en dröm som var liten att när man såg Erik Karlsson första gången när guldhjälmen introducerades, där han vann 2 eller 3 år i rad. Det kommer jag ihåg att det var. Man såg upp till honom där och sen Björn Goop som dominerade 12 år i rad och sen Uffe som jag växt upp och haft som förebild. Han sen tog över taktpinnen. Då såg man att det var möjligt för man minns ju honom när han var liksom väldigt stor på Norrlandsbanorna men långt ifrån att vinna allsvenskan. Men när man ser att han har gjort den resan och lyckats då såg man att det var möjligt att göra det. Och sen jag personligen då hade ju några dåliga order och det kändes väldigt långsökt om man någon gång skulle kunna bli allsvensk kuskchampion, men senaste åren har jag flyttat fram mina positioner hela tiden och att jag i år leder i april, det hade jag inte räknat med, utan jag har som mål att vinna det någon gång, men jag tror att det blir tufft att göra det i år, men samtidigt så leder jag nu in i april fortfarande och det hade jag inte räknat med, så att chansen finns ju och det är en målsättning men ingen katastrof om vi inte gör det redan i år.
Men Rickard, vad är anledningen till att det har gått så bra för dig som du ändå har gjort? För det är ju en ganska så markant utveckling de senaste åren bara. 2017 så körde du in 3,5 miljoner, 2018 12,3 och i fjol nästan 26 miljoner kronor. Och du är väl på väg kanske mot ditt bästa år någonsin i år om det här fortsätter. Vad är anledningen till det tror du?
Dels har jag fått mycket mer rutin och har kört mycket sen. Jag har ju liksom, till skillnad från många av de yngre killarna, jag har fått börja och det har gått bra som lärling och sen har jag också fått vara med liksom i några år där man var gick i förhållande till nu väldigt dåligt. Så man har fått känna på båda sidorna av myntet och lärt mig att ja, uppskatta liksom när det går bra. Och det att jag har den inställningen och fått mera rutin samtidigt som jag har fått börja köra mycket bättre hästar nu åt tränare som levererar hela tiden liksom. Det är det som är grejen, att nu har jag liksom rutinen, jag tycker jag har rätt tankesätt och jag har mycket bättre material än vi hade för några år sedan. Så det är väl de tre grejerna tillsammans som gör att det har gått så pass bra.
Hur tänker du med kunder? För att du känns ju lite, eller ska inte säga lite, men ni är ju ett gäng som inte har de här stora fasta kunderna. Men Erik har Svante, Örjan har Redén, Björn har sig själv i första hand. Och Olsson, du kanske ljuser lite grann. Ni flyttar mer runt. Hur går tankesättet runt det?
Det är både bra och dåligt att inte ha ett storstall bakom sig. Det är ju inte liksom lika drabbad när just det stallet får ett formtapp då. Men däremot så, vi åker runt, vi har ju många tränare som har kör åt. Jag har inte någon som har 150 hästar som jag kör i första något. Men jag, bland annat så kör jag åt Joakim Elving, och det är ju också en jättebidrag, alltså orsak till att det har gått bra för mig också. Hans stall har ju gått väldigt bra i år, och det har ju smittat av sig för att jag kör ju de flesta hästarna till honom, och det är väl vi har ju ett nära samarbete, så det är väl det närmaste jag kan säga att typ Erik och Svante båt då. Men och så andra tränare som jag har fått kört regelbundet åt under året då, som det har gått bra för. Sen är det ju såklart att jag är lite som, jag är en lagarbetare, så jag skulle ju vilja i framtiden samarbeta med en stor tränare, och kanske att de som jag kör åt nu kanske kan vara en sån tränare i framtiden, eller att det dyker upp något större stall som vill ha en fast kusk på sina hästar.
Vad hände med...
Men det är både bra och dåligt.
Visst var det så att Admir Sukanovic frågade om du ville köra åt honom i första hand nu när Söderqvist slutade, men vad hände där? För att geografiskt känns det helt fel för dig.
Ja, men det var väl lite grann en mediegrej av det där. Han frågade mig om jag ville köra.
Aha, okay.
Det var framförallt fyra hästar som han tänkte. Han hade ingen tanke på att jag skulle bila ner till typ Åby och köra på luncherna där nere. Jag har ju mycket kunder här uppe i Mellansverige. Men det var väl framförallt fyra hästar där som jag skulle köra. Och det är bara en av dem som har startat hittills år. Och det är ju Stepping Spaceboy. Så vi får se hur det blir här framöver. Men han har ju några fina hästar också som kommer komma ut senare. Men det är ju svårt att liksom åka runt och köra alla hästar där nere liksom, när man har sina kunder här också.
Såklart. Flytten till Solvalla, vad är tanken bakom det och vad innebär det rent konkret för dig?
Ja, dels så tycker jag att jag körde lika mycket fjol också, men det var ju så mycket, mycket längre resor. Och nu har jag också nära till Arlanda som vi tyvärr inte kan utnyttja i de här tiderna. Men annars är det ju bra att kunna flyga till både till norr och söder. Och så kommer jag hemma ofta och kan sova hemma. Så jag har väl en bättre livskvalitet och dygnsrytm nu. Och vilket gör att jag har mera energi och är bättre fokuserad när jag ska tävla.
Rickard, du är ju inte lastgammal och du är inte superung. Hur hanterar du framgångarna? Klarar du av fötterna på jorden?
Ja, men jag tycker att det är en perfekt ålder för att ta liksom steg för steg här nu. För jag vet hur det är när det inte går bra, och jag har lärt mig att respektera alltså personer som de kämpar ju ännu hårdare liksom än de som det går bra för, men de får liksom ingenting tillbaka riktigt som, så att man ska respektera liksom alla typer av tränare och kuskar. Inte bara de som det går allra bäst för, utan även de som det går lite sämre för. Så att jag själv var det där och vet hur det känns. Därför känns det extra kul att ha tagit sig fram nu. Och ja, nu har jag hittills vunnit mest lopp i Sverige i år. Så det, men det är en bra ålder också, i och med att man har mognat som person också. Och kan liksom ta både framgång och motgångar på ett annat sätt kanske än vad man gjorde när man var 19.
Och ännu fler segrar kan det bli. Och vi tänkte fokusera lite grann på V75 på Umåker. Kan du hjälpa mig och David, som inte är där lika frekvent som du har varit? Vad är speciellt med Umåkers oval?
Nej, men jag tycker den banan är bra. Liksom. Det är ju relativt bra kurvor och raken är väl normal långa. Liksom. Så att jag tycker inte att det finns något spår som är jättenackdel. Då. Liksom, det är inte så att de har som på Örebro att du inte kan komma iväg bra från spår 1 exempelvis. Jag tycker att den är bra. Det är ju, startspåren är liksom normala.
Det sjuka är att Umeåker är ett av få travbanor som jag inte har varit på i Sverige. När man ser kameravinkeln så är känslan att kurvorna är lite åt det snäva hållet. Är det sant eller ljuger de bara?
Ja, det kan stämma lite grann. Den ena kurvan tycker jag är lite. De gjorde om kurvan efter mål för några år sedan. Och förut var den extremt, så att den var väldigt speciell att komma in i, mycket galoppen in i den kurvan. Och fortfarande är det så att sista kurvan är bättre tycker jag. Så det är väl lite grann in i första kurvan så kan en del ha problem, men efter omläggningen så har de blivit mycket bättre och lite vassa är de och det är ganska hög dosering i dem. Men jag tycker man får bra snurr när man kommer utifrån in på upplopp. Det får med farten. Det är många hästar som vinner bakifrån där också. Det är ganska långt hem ändå.
Vad skulle du säga om spår 1 bakom bilen? Ja, dels 2-1 men även 1600.
Nej, jag tycker inte att det är något större problem. Det är kanske lite bättre skjuts ändå utifrån vilket det brukar vara. Men har du en snabb häst så ska du kunna hålla ut ledningen.
Okay.
David, apropå spår 1, du ska få ge ditt omdöme där också. Rickard kör i den första avdelningen på den jättestora favoriten Atraversiamo.
Ja, jag vet inte, jag är först mest nyfiken på vad Rickard tycker om Stolle Show. Men alltså så här, Atraversiamo, jag kan ge ett helhetsbetyg på min känsla om honom. Erik sa ju förra sommaren att ja, men i princip är den bästa hästen han någonsin har kört. Då körde han 10,5 i dödens på Viking Brodde på Solvalla och liksom det var luft kvar. Detta på en 4-årig hingst. Sen så var han ju inte som bäst varken i försök eller final av derbyt. Menar, om du jämför prestationerna han gör på Valla i det här pre-Ridley Express mot vad han gör i derbyt, så är han ju ändå många meter sämre i derbyt där han vinner under drivning för Ferrari Sisu. Det vill ju till att hästen är tillbaks på gamla nivå. Han kan ju vinna även det här loppet om han är i derbyform. Men man vill ju säga att han fungerar som förut. Och menar, spår 1, 70% där, det är ändå spel det handlar om, så att om man ska säga så här, jag kanske hoppas då som spelare på att han kanske blir över från innan och kanske hittar ut lite sent och spurtar bara som tvåa, för att det är ju, vi behöver de här hästarna i eliten som kommer underifrån. Det är lite tunt just nu, så att han får gärna göra en bra prestation och vara tvåa för min del, om jag säger så.
Mm. Kanske du kan vinna, Rickard, med Stole the Show. Jag har lite lill feeling för att du kommer vara långt fram. Nu har inte hästen startat sedan du körde den i december, där, men då var du trea bakom Baron Gift och Ole Rolls.
Ja, han har ju gjort debut i guld i vinter och fått lite hårdhet. Han var ju väldigt duktig som unghäst också och gjorde ju, vann bland annat kriteriet i Norge ifrån dödens där. Så det är ju en bra häst och han har mött bra hästar egentligen hela tiden under sin karriär. Då. Och han är väl den som har startat mest frekvent av de här hästarna i år, så han borde ju ligga lite före dem kanske i formmässigt då. Och Atraversiamo gör årsdebut. När ni snackade om derbyt förut, jag minns det att jag var väldigt glad att han vann derbyt till slut, för han var inte som bäst just den dagen, men han visar att han har en väldigt hög lägstanivå, och i och med att både Campo Bahia och Intibuco gjorde bort sig tidigt i loppet där, så var det risk att det skulle bli en vinnare som man inte minns, och därför tyckte jag var skönt att Atraversiamo vann derbyt, för det är de bästa hästarna som ska vinna de loppen också. Spår 1 är väl kanske, kan ju bli en fälla för honom, men det är inte så mycket hästar med heller, och det är klart att skulle han inte hålla ut där och inte ta sig ut, så kommer väl förmodligen de andra kuskarna här att göra allt de kan för att hålla fast honom också. Men jag tror det finns lille chans att han kan ta sig ut i andra spår också faktiskt. Det är inte helt omöjligt. Då är han ju svårslagen. Sitter han fast så tycker jag att då kan du nästan ta med allihopa.
Ja. Och Stole Show där också. Sa jag det att han inte har startat sedan i december, så menar att du inte har kört honom i alla fall sedan dess. Han har startat några gånger i år också, Stole the Show. Okej, vad tror du om...
Jag kan säga det bara att tränar Marcus Lindgren påtagligt optimistisk med Stole the Show. Det kan vara värt att ta med sig i så fall.
Ja, det är en jättebra häst. Sen, det är en till också som var bra i fjol, Trust Control. Och Maxis har ju fått ett lopp i kroppen. Jörgen Westholm är säkert påställd. Even Coolboy var ju väldigt bra i sin årsdebut. Så det är ett spännande lopp. Om inte favoriten vinner så är det ju vidöppet.
Mm, verkligen. Lite inne på er linje också. Jag hoppas att det smäller till i första, så att vi startar med ett bra värde. Och varför inte Stole the Show eller en barfota travande Trust Control med Björn Goop. Vi går till V75s andra avdelning. Här körde nummer 3 Hunky Dory Degato. Det ska man sätta på bike dessutom, Rickard.
Ja, hon var väldigt bra senast. Jag körde henne på Gävle då. Då gick hon gick i dödens ganska länge då.
Ja, det var bra. Det var ju där Unique Uni vann.
Exakt. Och den kom ju liksom i överljudsfart på sista långsidan och svepte till ledningen. Men sen närmar vi oss henne igen då på upploppet. Min häst är ju en sån här som är duktig på att hålla farten. Men hon är lite svårare med de här tempoökningarna som vart där på långsidan. Man har inte räknat med att det skulle komma ett flygplan liksom på långsidan och passera där. Men hon var duktig som tvåa och gjorde det bra. Som kunde ändå tända om när man vart passerad. Och ändå var ju luft ner till trean ändå. Så hon är bra form.
Hon möter ju inga sådana djur den här gången.
Ingen sån med, men det är ju även det här loppet tycker jag känns öppet. Det är ju, man ska väl ta med sig att Robert Berg har ju fått väldigt fin form på sina hästar igen här nu, och han har väl 3 stycken med i det här loppet. Så att han, att de, det, kan ju det är svårt att stå mot alla hans hästar. Sen har ju Björn Goop en fin häst i nummer 8 där och nerstryken ett spår. Så att det är svårt att säga. Kövra Safaro var ju snabb ut och jag vet inte hur sugen de är att prova ledning, men den tar väl ledning initialt i alla fall. Sen tror jag att den körs där. Så att jag kommer att hamna ganska bra till även om jag inte kan blanda mig i spetsstrid.
David?
Ja, alltså det är ju väldigt mycket sur här om finske 9 Better Boss som verkar bli favorit. Och han har varit bra i Finland och det verkar som att Ilkka Nurmonen har laddat rejält. Han tog en seger igår och känns optimistiskt. Han har inte fått starta tag på Finland och kom hit med laddade hästar.
Jag var inne och kollade arkivet på den, David. Jättefin häst.
Ja, alltså du?
Ja, jag var inne och kollade arkivet. Jättefin häst.
Ja, jag såg också arkivet och tyckte också att det var en väldigt fin häst. Men ändå är det svårt att sätta in dem mot andra. Men Goops häst har inte startat här uppe. Den får man liksom gissa lite grann på facit. Även om det går att se i italienska arkivet. Det är möjligtvis att de två sticker ut lite grann. Jag tycker det är intressant med bike på Rickards häst faktiskt. Nu vet jag inte hur förutsättningarna ska bli på Umeåker riktigt just nu. Men skulle det bli lite tyngre så borde den kunna gynnas i känslan. Inte tyngre, men skulle det bli lite inte 10 grader sol om jag säger så då. Så
det ser ut, alltså jag kollade vädret där i morse faktiskt. Jag skulle packa till. Då ser det ut som att det ska vara just 10 grader och sol faktiskt. Men det kan ändras. Det som Kai Vedell säger, David, de apparna ska man inte kolla på.
Nej.
Hur,
vad tror du själv, Patrik?
Om vädret?
Nej, om loppet.
Jag tror att det står mellan Sapte Giri Falco, Björns häst. Otroligt spännande. Men jag gillade vad jag såg av Better Boss. Så att jag lär väl ta ställning där. Jag tror att de är huvudet högre än de övriga faktiskt.
Då kommer frågan för mig då. Är det avgörande vem som hamnar först från start?
Ja, det är klart att det är så. Det är troligt. Björns har ju varit snabb bakom bilen i Italien. Och det troliga är väl att han sitter i spets efter en stund. Jag har inte riktigt feeling för att man... Jag tror inte man kör så far i ledningen. Och sen är frågan om Erik får iväg Corroded på ett bra sätt. Att den kanske får överta. Men känns det ändå att Björn får överta i ett annat skede. Om man inte först fram direkt. Det är min uppfattning.
Jag tror att min häst är lite osäker. Nu, det var inget bra tror jag för den finska hästen. Att ettan blev stryken där. För han hade ju en jättesnabb rygg i Kövra så far. Nu har han ju ett problem att antingen chansar att rygga Lennartsson. Eller jag tror att han tar det säkra för osäkra. Och sätter sig rygg på mig från start. Men vad jag minns av den hästen jag kör, så jag tror inte hon kan öppna speciellt bra. Det är risk att han hamnar en bit bak där om man inte chansar invändigt.
Väldigt intressant aspekt faktiskt.
Mm, verkligen. Vi går till den tredje avdelningen. Och Rickard, du kör mindre betrodde Hagentoy. Vad kan du berätta här som ändå vann i den senaste starten för dig på Boden?
Han är varit i bra form liksom. Och det är sådana här, när han känner att han är lite bättre än de andra så, så håller han alltid dem ifrån sig. Och Han är ett bra utgångsläge. 1600 tror jag är ganska bra för honom. Men han liksom kan även tävla på 3000 meter. Så att det är ingen fördel heller. Möter några jättefina hästar. Så jag tror personligen att det blir svårt att vinna. Det är ju, man har varit imponerad senast av Minnesdals eller Paso som tyvärr fick ett dåligt utgångsläge. Men min första häst i loppet är en annan häst som jag har kört väldigt mycket. Och som också var en bidragande orsak till när det började gick bra för mig också. Det är 4 Weekend Fun som var jättefin senast på Östersund. Det fick enda stryk av Elitlopps aktuella Shocking Superman och närmade sig honom väldigt mycket sista biten. Jag tror att han kommer med, för mig är det första hästen i loppet.
Gick ju bra sist, precis.
Intressant. Det har varit, om jag inte hade någon riktig feeling av den två så har jag mer feeling här. Picasso är klar favorit. Picasso som ändå är 12 år har ju sagt
jag
tidigare,
att det
har ju väldigt
komma.
Svårt att, har väldigt svårt att gå på gamla hästar. Även om han var väldigt bra senast och det är bästa distansen så var det jävla då. Nu ska Truls Andersson åka upp dit i Umeåker. Jag måste ändå känna lite grann för From the Mine. Jag kör på förklaringen. Det var årsdebut senast. Kör på förklaringen till den sämre insatsen. Det var en oren box och man började dammsuga i stallet och hästen var allmänt stressad. Och, hon sa det att hon var på väg hem redan, Katarina Nordqvist, innan defileringen för hon hade dålig feeling och hästen var svag från spets, helt klart. Men barfota runt om den här gången, med loppet i kroppen. känns han som att han blev helt bortglömd. Helt tappad med 3% från att ha varit betrodd på i V75-finaler innan det. Känns intressant. Så vill jag nämna Macelleria också, som var svag i ett långlopp senast. Jag vet inte riktigt om 3-1, det gick rätt fort i början av loppet där. Bergen körde till från tillägg och det är tufft hela vägen hem då. Jag tycker också att han blev tappad. Jag tycker att han blev underspelad till 4% och kommer vilja betala för honom också. Vad tror Patrik?
Jag har ju min favorithäst här. Du vet ju det. Minnestads El Paso. Jag tänkte när jag drog upp listorna här i veckan, var väl i måndags listorna kom, va? Så tänkte jag att det här blir ju suveränt att han fick 12 över 1600. För nu blir han lite tappad på sträcken. Men 15%. Jag vet inte, vi får väl se, lite avvakta. Men det är en häst som jag tror har hårdheten och speeden och allting att ändå vinna det här loppet trots utgångsläget. Men du, tog vi inte bort förklaringen till en ny nivå nu, David? Med dammsögstallet innan där på From the Mind. Det är ju...
Ja, men alltså så här, det finns ju en risk att hästen har gått igenom klasserna förra året, tjänat mycket pengar och de tar slut. Det finns ju väldigt många sådana exempel på hästar som har efter liksom en bortvaro, ett framgångsrikt år, en bortvaro, sen tar de slut. Men jag är inte beredd att dissa honom helt. Jag kan köpa lite grann, för han var väldigt blek den dagen. Jag kan köpa, det var samma lopp förut som Shocking Superman vann där, Weekend Farmer 2. Jag kan köpa förklaringarna och ge honom en chans till som väldigt lite spelare, som 3%. Hade han varit liksom lite mer spelare så hade jag kanske dissat honom. Men jag chansar. Skulle det vara så att han är sämre igen, och då kanske det är så att han har nått taket och sådär. Men
jag tror han har en bra säsong framför sig, David, det tror jag. Det är bara att hoppas att de inte dammsuger innan han ska ut där.
Nej, den detaljen var lite rolig kanske.
Fjärde avdelningen, Rickard, nummer 3, Ohio UB. Jag har lite halvkänsla för att du kan skrälla i det här loppet. 6%, vad tror du själv?
Ja, han har varit duktig på slutet. Han har vunnit 2 lopp ifrån dödens i lite enklare omgivning, men han har ändå gjort det på bra sätt. Man ska inte underskatta när hästar liksom kan vinna den tunga vägen liksom flera gånger i rad. En liten, snabb häst med stort hjärta helt enkelt. Han gillar ju att tävla och gör det ju bra i princip varje gång. Så att om man inte hittar någon spik här i loppet, så ska man ju vid gardering, tycker jag i alla fall, överväga att ta med honom.
Han har ju aldrig startat över lång distans. Vad du för feeling om det?
Jag tycker han har gått bra både på 2-1 och 1600. Och han är duktig att hålla fart och även snabb. Så att jag tror inte att det ska vara något jättebekymmer. Vi har ett bra läge också. Men min första häst, om man kollar, han läst på lite grann och hört lite rapporter och sådär. Pleasure for Cash tränar ju otroligt bra. Och vi skulle mötas senast, och var han stryken på Östersund.
Ja, de strök den, ja.
Precis, och jag kommer inte ihåg exakt vad som hade hänt då, men om han levererar i lopp som han tränar, så tror jag att han kan bli svårslagen.
Du, man hör rätt mycket om de där jobben som Pleasure for Cash. Man läser sociala medier och så vidare som man går. Det verkar vara en häst utöver, ja, med kapacitet, en bra bit utöver den klassen är i.
Ja, alltså det är en riktig, jag har sett han mycket förut också. Det är en sån, han är ju galoppera bort liksom säkert en 500 000 utan att överdriva för mycket. Han har ju hoppat mycket till slut i loppen, och en riktigt fin häst som när han får till hans humör så att han bra sköta sig, så tror jag att han kan gå en jättelångt inom klasserna.
Mm. Bike på din Ohio UB eventuellt, hur skulle det påverka?
Ja, alltså han är ju som sagt en liten snabb häst där, så att det lilla extra kan ju göra lite grann då. Han har ju gått bra med vanlig vagn också. Men nu när det är V75 så vill vi Erik krydda lite extra. Och skulle vi få ett fint lopp här i draget, så tror jag att han kan fälla många till slut. Och en jänkavagn första gången är alltid intressant på en häst som kan utnyttja den också.
Har du någonting i fjärde, David, där i övrigt, eller ska vi gå vidare?
V72 i söndags, väldigt jämspelat lopp. Det är 1, 2, 3, 4, 5 hästar under, eller mellan 10-20%. Jag lyfter fram 6 Gardner Show som mötte Kulltoppar i fjol. Visserligen årsdebut här, men Björn Goop upp i sulken. Jag tycker det är en riktigt fin häst i grund och botten, och 12% känns intressant.
Det finns en till också. Fille Am var ju ruggig sist, tyckte jag, på Solvalla, och han såg jättefin ut då.
Ja.
Den tror jag, har ett passande läge.
Fredrik B. Larssons häst, ja. Då tar vi med den. Femte avdelningen, vi har pratat mycket om Shocking Superman som är favorit och kommer att bli favorit i loppet förmodligen, tillsammans med Emilia Leo. Du kör Richard Snowstorm Hanover. Vad har du för tankar där?
Nej, men han har ju, tycker jag, gjort det jättebra i år. Han, sen på Halmstad bland annat så gick vi ju i dödens ingenmansland. Och tog ju, hade nära komma ner i rygg där på Disco Volante. Men stallkamraten täppte till. Så jag fick gå i dödens och Disco Volante drog iväg själv där framme. Och vi satt liksom i mitt eget fält bakom. Och ändå så hade han mod att ta sig förbi Zach Zoomer och sen hålla undan för en annan häst. Och var ju tvåa på en hög 10-tid. Så att han har ju gått jättebra, tycker jag, hela tiden utan att få vinna. Och rätt vad det kommer han vinna. Och det är inte helt omöjligt att han kan göra det redan nu. Jag tycker han mötte ett blekare motstånd nu än vad han har gjort tidigare i år. Även om han inte har dåliga hästar med.
Det är superspännande att du säger det.
Han har väl slagit av Disco Volante tre gånger i rad. Mm.
Och 1% bara.
Hur känner du med distansen här? Är han inte lite bäst på kort? Är inte det den spontana känslan?
Ja, men svårt att säga. Alltså, kanske för att han kan hetsa upp sig så har han väl varit där. Generellt var det bättre på kort för att han kan spara kraften och det går fortare hela vägen. Men jag tror att i ryggar och i loppbedraget här så tror jag att det nästan kan vara intressant att det är full väg den här gången. Att det kanske inte rinner undan lika lätt. För det kommer nog bli lite tempo ändå. Dream och K är väl, kan ju öppna bra. Jag tror att Emilia Leo är säkert också intresserad av ledningen. Next Direction detsamma. Så det är många hästar som kommer tävla, tror jag, för om positionerna tidigt här. Så att med minsta lilla flyt så kan vi hamna bra till.
Mm. Otroligt spännande.
Jag tror att... nu tog jag taktpinnen här. Men jag tror att Next Direction blåser till spets. Och sen är frågan... Känslan är att han också är bäst på kort och läser intervjuerna. Från tränarhåll låter det som att man inte haft optimala träningsförhållanden och hästen skulle haft ett lopp i kroppen. Men han kan absolut rinna undan från spets mot det här gänget även om det är full väg. För att så bra han varit. Han var grym i elitloppet förra året som sexa faktiskt. Men det är klart, Shocking Superman ska bli väldigt spännande att se. Han kommer gå en rejäl blåsa sista 6-700. Och jag vet inte, det känns väl som ett... Ja, men ett par hästar som jagar elitloppsbiljett och vill blanda sig i snacket på riktigt. Det är väl de spelade som sticker ut. Av de spelade så tycker jag minst om Perfect Spirit, ska jag säga. Han är väl också ganska mycket spelad till 20%. Jag, som vi pratade om i förpodden, inte helt såld på årsdebuten. Även om han gick en bra tid så tyckte jag att det var halvsekt över mål. Han är väldigt bra hästen, men spår 12 här tror jag inte... Jag tror att han ska ner lite grann i procent helt enkelt. Ja. Vad säger du, Patrik?
Nej, men jag tycker intrycket på Shocking Superman senast var ju verkligen dunderläckert, även om det var ett billigt lopp. Men så som han såg ut, det var underbart. Jag tar till och med Rickards tankar om Snowstorm Hanover. Jag väntar lite grann på den här också. Jag tycker också att 1% är otroligt märkligt faktiskt. Han har gjort bra lopp den här mot tuffare konkurrenter. Så får han ett lopp i draget här så kan det bli bra. Men du, Rickard, du har rygg på Mr. Golden Quick där. Det är ju ingen snabbstartare.
Ja, men jag har också rygg på Dream och K.
Ja, precis. Och det är där du väljer såklart. Det var
vi, får
det
se, vi får se lite grann hur vi lägger upp det. Men det känns som att det kanske är den vägen att ta om vi ska kunna vinna. För fördelen med att köra till Stefan Melander är att det han tänker långsiktigt med sina hästar. Och blir det liksom fel så är det bättre att köra defensivt. Och så tar vi dem nästa gång istället. Liksom. Så vi behöver inte chansa för mycket för att vinna. Så att vi, eller för att förlora. Vi kan liksom gambla lite med, när man kör till honom. Man blir aldrig grin när man sitter fast. Liksom. Så det är ju... Det är tacksamt att kusk ska kunna ha mycket yta på vet du, schackbordet att använda sig av. Så att vi får se hur vi lägger upp det. Men jag tror att det blir rygg på Dream och K och hoppas att det löser sig sen.
Men precis. Och sätter du rygg på Mr. Golden Quick, då är det som att ha rygg på en bonde.
Ja, precis. Det är möjligen. Ja, men det är en konstig häst. Han skulle nog kunna öppna om man vill den här luringen. Men han är ju... Men han är seg, Mr. Golden Quick. Men han är bra också. Han var jättefin sist också när han vann. Vann han inte från döden sist? Eller jag drömte. Han slog Digital Ink från döden sist.
Ja, han var jättebra.
Ja, exakt. Det var ju snarare Inken som var dålig än Mr. Golden Quick som var bra, tycker jag. Han var väldigt svag i Inken där. Han fick bestämma väldigt mycket. Men...
Inken. Okej, okay. Vi går vidare fort till avdelning 6, David. Här kör inte Rickard, så vi avhandlar det här snabbt. Master Blaster är knappfavorit för nummer 11, Van Gogh ZS. Så har vi också nummer 8, Strong Heartbeat där också, som tredje handlare. Det är de här tre som kommer att bli sträckade.
Ja, men jag tycker att man kan gå på Master Blaster här. Jag tror att han spetsar. Han är väldigt snabb ut och våldstart, har visat det tidigare. Spår 1 är bra med honom. Erik kör, känns jätteintressant. Rickard har vunnit på honom tidigare. Du kan ju säga något ord om hästen.
Ja, jag tror jag har kört han 5 gånger och vunnit alla faktiskt. Om inte, eller 4 eller 5 gånger. Det är en jättefin häst som är snabb ut i våld som du säger. Jag tror inte att han har några problem alls med att hålla upp ledningen. Och skulle han misslyckas med det så tror jag att det är mot något av springspurshästarna som sen släpper. Så att de andra hästarna som är värst emot är inte heller så rappa ut. Så att Master Blaster till ledningen sen, så det tror jag är kanske bästa spiken på omgången.
Sjunde avdelningen, favorit blir 11 Månprinsen AM tillsammans med Gunnar Melander. Ska vi säga någonting om den först, Rickard? Vad säger du om Månprinsen och hans uppgift?
Det är ju kul att han är tillbaka igen. Det är ju en sån här reklamhäst som kallblåsporten behöver och har saknat nu ett tag. Han är ju liksom både utstrålning, en jättefin häst att titta på, och så vinner han ju regel nästan varje gång han tävlar. Så att det är sådana hästar som behövs för att som lyfta just kallblåsporten. Men han har ett lurigt lopp här nu med spår 11 på 1600. Det är inte så lätt liksom. Han är inte känd för vara, det är inte hans drömdistans heller. Även om han blivit lite äldre nu så kanske han gillar den bättre. Men det finns absolut motbud, och senast i hans årsdebut så hade jag otur. Jag körde Smedien Solan då och var på väg till ledningen, men Jorma svarade mig med Björs Frey, så jag kunde inte släppte sen till Månprinsen, och så fick jag gå utvändigt om han, och tycker ändå att jag liksom utmanar han länge in på upploppet där. Så att man vet aldrig. Jag tror att det är lite favorit i fara.
Men är det inte också lite distansplus för din häst kontra Månprinsen?
Jo, det kan det vara. Nu har vi hade otur med spårlottning att fick spår långt ut. Han är inte jättesnabb. Men på 1600 tål han ju också göra lite grann själv. Och sist att han gick i dödens, det är inte hans likör, men ändå gjorde han det liksom med bravur tycker jag. Så att det är absolut en häst man kan tänka på vid en kraftigare gardering. Annars tycker jag det känns som att Lome Brage har en passande uppgift här. Och är han lika fin som han har varit tidigare på den här distansen, så sitter han förmodligen i ledningen. Och sen tycker jag att han är hästen att slå.
David?
Jag kommer gå på Lome Brage här. Kommer chansa på det. Han var grym i årsdebuten förra året. De är väldigt optimistiska från stallet. Och det skiljer så pass mycket i spel. Så att när Månprinsen är 13 år nu, det är svårt att begära att han ska vara lika bra som tidigare. Vi har inte fått riktigt syn på det här året han har varit borta. Så att
Lome Brage är ju gammal. Chans.
Vad sa du? Jo, absolut. Det är han. Men han kommer inte behöva gå runt hela fältet.
Nej.
Utan han ska köra rakt fram, Erik. Hästen spetsar ju och sen så hans moral har liksom aldrig varit styrkan för honom, utan det har varit hans teknik. I Månprinsens fall är det mycket moralen. Så att jag kommer gå på Lome Brage här.
Läckert. Ska vi sy ihop den här V75 genomgången på något fiffigt sätt, Rickard, med dina bästa chanser om du rankar dem 1-3?
Nu var det svårt här. Jag måste gå tillbaka och titta. Det känns som att det blir ett tv-system i alla fall den här gången. Att vi spikar de två sista avdelningarna och så fyller vi på i början. Så det är ju, får vara med länge. De som spelar får vara med länge och hoppas på. Så att bästa chansen, det tror jag ändå är Stole Show följd av Snowstorm Hanover.
Härligt! Vi tackar väl Rickard, David, om inte du har någonting mer att tillägga.
Stort lycka till och kör försiktigt på vägarna och allt det där. Så hörs vi!
Kan jag bara tillägga där om jag ändå har chansen nu att uttala om den där olyckan. Att man såg ju många som skrev på sociala medier igår kväll och som vanligt utan att veta vad som hände, att travkuskar kör fort mellan banor hit och dit. Men jag kan säga i det här fallet så den här olyckan hade lika gärna kunnat inträffa att man skulle åka till ICA och handla eller till en pizzeria och hämta en pizza. För att det var ju vi körde inte fort och vi höll hastigheterna precis hela vägen. Och vi kom oturligt in i ett samhälle där vi kör 60 på 60 väg och en person som kör rätt in i oss. Så att det är inte alltid ens eget fel, utan det finns, man ska hålla ögonen öppna. Det kan hända vad som helst ute i trafiken. Men ni som påstår någonting annat nästa gång, så är det bättre att ni läser på. Och det är bättre kanske att först fråga hur det gick för de inblandade innan man kritiserar hastighetskörningen.
Bra, Rickard. Bra poäng.
Absolut.
Tack.
Och lycka till på V75 då, alla som lirar.
Ja, verkligen. Och tack för att du tog dig tid att vara med här i podden. Vi hörs framöver.
Ja, det var jättekul. Seriös, vet du. Fina högtalare också.
Ja, verkligen. Bra.
Jättebra snack, Rickard.
Rickard där. Det märks att det finns energi i den där killen, David.
Ja, och så har man ju, han har ju ett väldigt intresse för andra hästar han möter. Han har ju koll på stora delar av fältet, vilket är den kanske Alltså toppkuskarna idag har ju haft det de bästa. Men jag tror att det är en generation underifrån som kanske pluggar lite mer än snittkusken gjorde för 20 år sedan.
Övertygad om det. Mm. Något speciellt du tar med dig från Rickards surr?
Nej, men han känns ju väldigt hungrig. Liksom. Det är många mil i bilen. Och framförallt det här med olyckan som kändes väldigt obehagligt och skönt att allting gick bra. Man får lite gåshud när jag hör de här millimeter och avgörande besluten, ja, hur han tänker när han sätter sig vänster bak istället för höger bak.
Mm. Så att, läskigt.
Ja, skönt att det gick bra.
Var rädda om er där ute. Nu ska vi avsluta veckans podd och vi gör det som vanligt med den här vignetten och det här innehållet. Okej, dags att hissa eller dissa. Jag dissade förra veckan, David. Då sa du någonting i liknande med att du trodde att du skulle behöva dissa kanske 90% eller något liknande utav våra poddar. Är det dags nu?
Ja, idag är det dags.
Okej, låt höra.
Ska inte du börja hissa först?
Ja, okej, jag kan göra det. Ja. Jag hissar Daniel Redén. Han har fått och jobbat till sig en tränarposition som är hög i landet. Han tränar några av de absolut bästa hästarna, kanske de allra bästa rent utav. Han skulle faktiskt inte behöva lägga så mycket tid på annat än att just träna sina hästar. Han har det rätt förspänt, men han har det också av en anledning, det att han gör det otroligt bra. Hästarna visar resultat. Men att man på eget initiativ vill hjälpa och guida spelarna med senaste nytt i sitt Twitterflöde som han gjorde nu i söndags. Han har varit duktig på det där tidigare också, men det var någonting extra i söndags. Det ska uppmärksammas tycker jag. Det var allt från att Bucks to Burn hade släppt päls till att Kogan var bättre ju hetare han var inför loppet. Sådana saker som man inte läser eller får till sig någon annanstans fram till loppet från det att det har varit anmälningar. Fler borde, tycker jag, gå i Redéns fotspår. Fler tränare borde bli bättre på att engagera sig lite just i såna här grejer. Kanske på sociala medier, kanske med senaste nytt. Hatten av för Daniel Redén som inte skulle behöva, men som gör det ändå.
Jag måste bara fylla i där. Jag tycker att sättet han skrev på var väldigt nytänkande. Att skriva plus och minus om varje häst istället för att bara skriva massa floskler. För att skriva plus och minus och inte lägga någon egen värdering, då får spelaren själv göra värderingen, och det är det det handlar om ju. Jag vill inte veta kuskens värdering, utan skriv bara vad som jag inte kan veta om hästen och så summerar jag själv. Klockrent beskrivet.
Ja, jag tycker också det. Det enkla var det geniala den här gången. Nej, men det var bra utav Daniel Redén, precis som du säger. Konstruktivt, inget svammel.
Nej.
Mm, okej, nu är jag spänd på vad du har.
Ja, men jag kommer välja att dissa. Så här är det. Det här är dels hur det sköts och dels beslutet. Kanal 75 gjorde en, ATG's mediebolag gjorde en väldigt bra grej för ett par år sedan. Man kom in på Kom hem med ATG Live. Jag älskade det. Liven rullade. Men när den ska på datorn så är det en annan grej. Att ha den på TV:n rullandes konstant, det är... Ja, men det är en nivå upp och jag tyckte det fungerade väldigt bra. För ett tag sedan så beslutade Kanal 75 sig för att liven skulle rulla på som vanligt, men när en TV-sändning går ut då skulle det liksom överlappa liven, så att till exempel liven rullar då på lördagar från 14.00, men sen 14.30 när TV-sändningen börjar TV12, då går den in i liven på Kom hems kanal, inte på datorn men på Kom hems kanal, så att sitter du och kollar på liven så bryts det och så kommer TV-sändningen. Problemet med det här är att när TV-sändningen då börjar så är det reklam ibland i TV-sändningen och då vet man riktigt inte vad man ska göra. Man går tillbaks till liven ibland. Ibland så kör man något gammalt reportage. Ibland så ligger man kvar på banan där kommentatorn på banan pratar om någon värmning. Problemet är att det här är inte synkat. Det här är liksom någonting man gör lite grann med höften. Så reportaget som visas, det klipp som man får inte se klart hela, för då börjar sändningen igen. Ljudteknikern är sen med reglar så att man hör slask väldigt ofta, dels från hytten men även från ATG Live-studion. ATG Live-studion är inte beredda. De säger, oj, nu kommer hemtittarna igen, men de är mitt uppe i ett resonemang. TV-upplevelsen av att se trav på ATG Live då via Kom hem, den är usel. Det där är inget bra beslut. Jag har svårt att förstå, för tittaren som kollar på TV kan välja TV-sändningen när man vill. Det är bara att knäppa på TV12 så ser man den. Men när liven finns som egen kanal så har ingen förståelse för att tv-sändningen ska överlappa. Och dessutom när det sker på ett dåligt sätt. Det är liksom inte helt genomtänkt. Det är ganska omfattande att växla med olika sändningar. Så tittarupplevelsen blir tyvärr svag.
Tack för den inputen. Och
den dissen.
Dissen, precis. Ja. Ja. Bra, David. Vill ni där ute spela V75 tillsammans med oss på Gambling Cabin, gå in på gamblingcabin.se nu till Umåker. Eller ge fullständigt fan i det om ni vill göra en egen lapp. Så är det.
Ja, men vi gör ju då travpoddens system. Idéerna vi snackar om lite grann med Rickard, så får vi på efterhand. Mm. Om man vill.
Kul sätt att spela tillsammans.
Ja.
Tack för den här veckan, David.
Tack själv.
Tack.
Nästa
vecka
är Olympiatravet.
Ursäkta?
Eller det heter Paralympiatravet numera, förlåt.
Ja, vad sa du för någonting?
Jag sa att jag sa fel, men det ser fram emot. Det ser ut att bli topploppen då.
Ja, precis. Mm. Det är om en vecka det.
Ja.
Och innan dess så har ni lyssnat till den här podden ytterligare en gång, hoppas vi. Ha det så gott där ute. Var rädd om er.
Hej, hej.
I dessa tider. Hej.